Igår så var jag i Bollnäs och stack in på torsdagskvällsauktionen när jag ändå var där. Och så kom jag precis innanför dörren och så kom det fram en gubbe till mig och bara så här: "Ja, du gör ju bra saker för landsbygden." Och bara: "Ja, det är bra det du håller på med." "Jaha, tack," sa jag så här. "Ja, jag är din gamla gymnastikmagister," sa han sen. "Jaha, oj," jag bara titta på den där gubben liksom. Och bara fråga: vad heter du då?" Och så sa han sitt namn och så var det bara så här som att det bara susade till i huvudet på mig. För det visade sig att det var verkligen min gymnastikmagister som jag hade i grundskolan. Och som var ett sånt jävla arsle.
Alltså, jag tänkte det. Bara att du säger det, att han var liksom gympalärare.
Han var helt fruktansvärt.
Du gillade inte idrott heller?
Nej, men jag var inte någon sån person. Men han var på riktigt, han var liksom en för detta militär som var stelopererad i ryggen och som en penalist, klassisk penalist liksom. Han kallade mig och andra som han tyckte presterade dåligt, kallade han konsekvent för bögjävlar liksom. Skärpe bögjävlar liksom. Det var liksom den stilen. Och sen efter typ varenda gymnastiklektion så fick alla ställa upp sig och springa idioten. Du vet vad idioten är. Man ställer upp sig längs kortväggen i gympasalen och så ska man springa till alla linjer och tillbaka och ta i kortväggen igen. Och sen så springer man då. Mm. De som kom först, de fick gå och duscha. Och de som kom sist, de fick springa igen tills det bara var en kvar. Och det var ju oftast bara liksom den tjocka killen kvar. Som fick höra typ liksom 15 gånger tills han hade sprungit färdigt att han var en bögjävel. Och sen så fick han duscha när duschrummet var tomt. Och sen så kom han för sent till lektionen efteråt liksom. Eller för sent till lunchen. Eller han typ inte äta lunch liksom. Han fick sparken sen. På grund
han
av
fick det?
Han fick sparken på de här grejerna.
Ja.
Det var bara en sån chock.
Men du visade inte.
Jo, jag sa ju så här, men herregud, lever du, sa jag till att börja med. Och då skrattade han liksom. Och sen så sa jag så här: men du var ju ett svin.
Sa du det?
Ja.
Men, vad sa han då?
Jaha, sen bara han liksom så här. Men, och så tog jag liksom ett steg närmare så att folk inte skulle höra runt omkring. Bara så här, men det är bara kändes så, det är sån tur att tiden har gått framåt liksom. Och att nu för tiden så får inte lärare kalla elever för bögjävlar och hålla på det där sättet som du gjorde. Och så muttrade han med något liksom. Jag tror inte han hade förstått.
Nej,
jag tror
inte otroligt ändå att du fann det och sa det. Jag skulle liksom ha kommit på efteråt liksom, och tänkt: varför sa jag inte det när jag hade chansen och sådär. Men du bara fann det direkt.
Jag vet inte. Ja, det var jobbigt också.
Ja, det förstår jag.
Ja. Ja, sen gick jag därifrån och hade ingen lust att vara kvar. Det var bara konstigt.
Hej på.
Hej Sofia. Nu är det länge sedan igen.
Det var väldigt länge sedan. Men nu är vi här. Hej alla lyssnare också.
Mm.
Vi tänkte podda lite om Norrland.
Mm.
Och som sagt, vi har ju inte gjort det sedan i somras. Och det har ju ändå liksom hänt lite saker.
När var det? Det var ju typ i våras någon
gång. Jag tror faktiskt att vi gjorde väl ett typ till midsommar, tror jag vi gjorde något sista avsnitt. I juni tror jag vi poddade sist, men det är ju ändå snart ett halvår sedan.
Mm. Och det händer ju grejer.
Det gör ju det. Ja. Och man hinner ju också glömma bort lite och sådär.
Ja.
Men vi har ett par saker som vi ändå vill så här rekapitulera.
Ett par godsaker.
Ja. Godsaker.
Nej, men sådana där saker som får en att inse att det spelar kanske ingen roll hur mycket man pratar om det här eller försöker göra någonting åt det. Men det dyker alltid upp någon som inte har fattat i alla fall.
Ja, och samtidigt kan jag tänka att när de där personerna dyker upp som inte har fattat, så får de motreaktioner på ett sätt som de faktiskt kanske inte fick för 5-10 år sedan.
Det är nog faktiskt sant alltså.
Och jag tänker nu, jag tror du kanske också framförallt tänker på en text på en ledarsida. Mm. Faktiskt en kollega till mig då, som har skrivit på en liberal ledarsida. Kajsa Dåstad heter hon. Mm. Och hon skrev om att man ska avskaffa alla samiska särrättigheter.
Mm.
Och det här skrev hon i augusti.
Mm. Och det kan man ju tycka.
Jag tänker så här, att utifrån då hennes då, som påstår, ja, men liberalismen, vi ska behandlas som individer och alla ska behandlas lika och annars är det inte demokrati. Mm. Det kan man ju absolut tycka och diskutera. Men hennes argumentation för varför samer inte ska ha några särrättigheter, den är ju hisnande.
Nej, ja, precis. Och jag tänker ju då förstås genast också att det har att göra med liksom det här, alltså sådana som är hårdföra liberaler, liksom sådana här riktiga ideologiska liberaler, de hamnar ju ofta i det här. När jag läste hennes text så såg jag framför mig ett barn som försöker med våld hamra ner liksom en fyrkantig kloss i ett runt hål. Liksom. Att det är så här, att det faktiskt finns. Och det gäller ju alla ideologier egentligen, att det finns gränser för hur väl man kan applicera dem på vilka frågor som helst, så att säga. Men hon gjorde ett försök där att, liksom, ja, att applicera den här liksom,
den liberala principen på någonting där det verkligen inte är applicerbart.
Kan man säga. Och sen var det så fruktansvärt okunnigt.
Ja, och det ska vi ta. Vi ska fördjupa oss lite grann i hennes okunnighet. Som hon ju delar med många andra, måste sägas här. Mm. Att det här är ju faktiskt inte bara hon. Hon hävdar då bland annat att det är ren diskriminering att bara vissa får äga renar. Men det här är ju faktiskt en diskussion som pågår även i den samiska världen. Alltså att vilken same som helst får ju inte
Nej, och det är ju vilket ju i sig är resultatet av ett gammalt, vad ska man säga, statligt förmynderi och övergrepp. Det har ju att göra med den gamla renskötsellagstiftningen från 20-talet.
Precis, det är inte samerna själva som har skapat det problemet, så att säga. Sen så säger hon också saker då som att det är inne att tycka att samerna är missgynnade.
Ja, det är också.
Det är inne.
Det är en intressant tanke.
Så kan man ju tolka det då, att det har blivit lite mer på tapeten att faktiskt lära sig och förstå samernas historia.
Det var väl lite påkallat av att hon kanske hade sett den här filmen
Sameblod.
Ja, jag tror det. Eller framförallt att hon hade inspirerats kanske av Lena Andersson, alltså kolumnisten i DN, och hennes ganska underliga text också hon skrev ju också en lite underlig text utifrån filmen Sameblod faktiskt.
Men sen så påstår hon då att skallmätningarna, som hon ju då ändå erkänner var dåligt, är bara en mörk parentes.
Ja.
Och hon påstår då att samerna har varit integrerade i den svenska statsapparaten sedan 1600-talet.
Ja, det är ganska vågat. Har hon ju inte särskilt mycket stöd i forskning och vetenskap.
Nej, alltså integrerade på så sätt att det var på 1600-talet som man började kolonisera deras land och tvinga in dem i den svenska statsapparaten.
Och typ förslava dem för att de skulle köra ackjor med silvermalm från Nasafjäll.
Precis. Ja. De tvingades in i tvångsarbete och tvångsassimilerades och tvångskristnades och... Ja, det finns ju ingen ände här.
Vi har ju pratat om det här tidigare och det är ju en intressant historia också, därför att jag menar, samerna redan från 1500-talet och framåt betalade ju skatt för sina renbetesland. Och det var ju andra, alltså markutnyttjare runt om i Sverige som betalade skatt för markutnyttjande. Och när man genomförde den här liksom avvittringsprocessen på 1700- och 1800-talet, så fick ju de andra som hade nyttjat land, de fick ju land eller fick köpa loss land. Och tanken i början av processen var ju att samerna också skulle få det. Men det var ju då hela den här då rasbiologin kom så väl till pass, därför att den gjorde det ju möjligt att omyndigförklara samer och liksom säga att nej men det här är ju kulturellt liksom och biologiskt underordnade människor som inte förstår eller som inte kan förvalta mark. Och dessutom så hade man ju då upptäckt att det fanns en väldig massa malm och skog och vattenkraft och sådär att hämta i det som liksom tidigare betecknades som samernas land. Så därför så fanns det ju helt plötsligt ekonomiska argument för att sno det därifrån dem. Och sen så i någon slags groteskt missriktad välvilja så skapade man ju då den här lagstiftningen med samebyarna och där liksom definitionen av en same från statens sida var en renskötande same. Och där är vi ju nu, och det där är ju en fråga som liksom verkligen sliter och river i hela liksom den samiska befolkningen. Därför att det finns ju mängder med samer som inte äger renar och är medlemmar i en sameby. Utan de här rättigheterna då som finns kvar för samerna är ju knutna till samebyarna och till renskötseln. Medan de andra hamnar i en slags diaspora. Liksom. Det här är ju en otroligt besvärlig fråga och som inte är löst överhuvudtaget. Men man ska också säga så här, samerna är ett urfolk enligt den svenska statens sätt att se det och enligt FNs sätt att se det. Även om Sverige då pinsamt nog inte har ratificerat den här konventionen om urfolksrättigheter som Sverige en gång i tiden tog initiativ till och var med och utveckla men sen inte ratificerade. Så att det här är ju ett öppet sår och det är absolut inte på något sätt över och det är inte löst. Men hon beskriver det som att det här är liksom någonting som har skett i förfluten tid och nu är det här slut. Och nu
och att även det som hände i förfluten tid är väldigt överdrivet, tydligen då, enligt henne.
Ja.
Hon har ju också ett annat väldigt intressant argument för varför samer inte, alltså varför det idag inte finns någon rasism mot samer eller att de skulle vara överkörda på något sätt. Och det är, se bara på Börje Salmings popularitet.
Ja, det är helt fantastiskt.
För att han är same och folk älskar honom. För att han är en duktig hockeyspelare. Det om något är väl ett bevis då på att det inte finns någon rasism mot samer.
Det tror man ju nästan att hon skämtar. Lite grann.
Fast det är också väldigt konstigt att slänga in den typen av skämt i en sådan text i övrigt. Hon fick ju ändå bra mothugg faktiskt på DN.
Hon fick Lisa Magnusson skrev jättebra. Precis. Och även till slut Petter Bergner skrev väl en text i ÖP. Så att hon fick ju också mothugg internt i mittmediasfären.
Absolut.
Av andra liberala ledarskribenter. Själv gick hon ju aldrig i svaremål.
Hon svarade på Lisa Magnussons text.
Jaha, det såg inte jag.
Hon svarade på den. Men det var väl ungefär samma tugg liksom.
Ja, hon tog inte till sig.
Nej, det tycker
det vet inte.
Nej.
Ja, okej.
Okay. Ja, men
hon var sommarvikarie, tror jag.
Ja.
Mm.
En till liten så här kort grej som uppmärksammades faktiskt bara några dagar senare. Så var det någon som, jag vet inte om det var på Twitter eller Facebook, som var på en äventyrspark i Halmstad och hittade en skylt och la upp ett foto och var väldigt arg sådär. Och det är det som är intressant, som jag säger, det kanske inte hade hänt för bara 5-10 år sedan, men idag reagerar människor på sånt här. I den här äventyrsparken så hade man då alltså en skylt, det var liksom någonting som hade med Norrland att göra.
Mm.
Och på den här skylten så stod det då att Norrland är midnattssolen och norrskenets, men också lapparnas land. Mm. Och sen det här som ju faktiskt är helt förskräckligt, så stod det också, och det här är en äventyrspark för barn. Lapparna eller samerna är till sitt ursprung ett gåtfullt folk. Numera är man benägen att betrakta samerna som en rest av en primitiv palearktisk ras som haft sin hemvist på denna sida Ural.
Det är så fantastiskt. Jag önskar ju att någon hade grävt i det här och undrar liksom, alltså normalt sett när folk som inte vet någonting ska säga någonting om samer eller någonting annat, så går de in på Wikipedia och sen så skriver de av Wikipedia. Men det här är så himla långt bortom det. Det här är liksom någon som helt utan stöd i vetenskap har bara liksom det... gått väldigt, väldigt långt i någon slags helt egen
liksom, jag kan ta förklaring. Jag kan berätta för dig hur den här ja. Skylten uppstod. Ja. Den har alltså bara suttit uppe sedan 2015, vilket i sig är liksom, man sätter upp den här skylten i en äventyrspark 2015.
Man tror att den är från 35.
Liksom. Ja, man har kopierat den från en liknande liksom, information som var från 50-talet.
Okej.
Men man har alltså kopierat rakt av en text. Alltså det var, och det var en längre text och den handlade om Norrland. Men det är det här stycket om samerna som är väldigt... Och det här som handlar om Norrland, det var ju också bara natur, det är fjäll, det är vinter.
Ja, visst, och ingenting annat.
Och chefen då för den här äventyrsparken, efter att det här uppmärksammades och medier tog tag i det, sa liksom att om det ska vara ett sånt jävla gnäll så får vi väl plocka bort den.
Jaha.
Men alltså noll insikt.
Nej. Jaha, man kan alltså, men det var alltså en text som
det var
kom
en
från,
gammal text,
kom från
50-talet. Precis, men det var ändå en ny skylt som man hade fattat beslut så sent som 2015 att det här, det är bra information om Norrland.
Ja, ja och ingen reagerade. Liksom.
På 2 år var det ingen som gjorde det då.
Det är ju återigen det här som vi har pratat om så himla många gånger, att vi är ju ändå ett land som har medvetande gjort och som liksom alla möjliga typer av maktordningar när det gäller liksom kvinnor och män och etnicitet och klass och bakgrund och liksom allt vad det nu är. Mm. Men när det gäller stad och land och när det gäller Norrland och när det gäller samer, så det är som en blind fläck faktiskt för många.
Men det,
så det är bara att kämpa på. Jag liksom tänkte på det där också, för Bengt Olsson skrev ju ett långt reportage om ÖFK, vilket ju, jag menar, det var ju inget fel på själva reportaget som sådant. Det var ju inget dumt att liksom porträttera det här fantastiska fotbollslaget i Östersund i deras framfart. Liksom. Men i inledningen då, för att han skulle då liksom, han skulle ju på något sätt sätta ett narrativ och en stämning som gick ut på att han reste till liksom ett fjärran land långt borta, och det var liksom, det var verkligen en fysisk distans som han tillryggalade, och liksom också för att förstärka deras prestationer på något sätt, att i det här liksom helt i det här öde landet, i vildmarken verkligen, som finns där. Och då var det såna här fantastiska formuleringar i början av reportaget som handlade om hur han åkte bil från Stockholm och hur Sverige slutade norr om Uppsala, och där vidtog då dåliga vägar med rullgrus. och han hade dött om han hade varit tvungen att tvärnita för en älg som lufsade över vägen. Och mobiltäckningen upphörde helt och hållet. Och så där liksom. Jag menar, verkligen bokstavligen gav sig ut i vildmarken. Och det här kan man ju skratta åt liksom. Och jag funderade på det faktiskt i flera dagar liksom, om jag skulle låta det passera eller inte. Men det var så himla många som var arga på Facebook över det där. Mm. Alltså, det var verkligen mängder av människor som liksom tyckte att, nej men vad fan liksom. Och då kände jag att, nej men okej, jag skriver någonting om det där. Så jag gjorde det. Och det tror jag kanske att man ska göra ändå, även om man många gånger så här känner att orka. Liksom.
Men jag tror det, och jag menar, delvis eller mycket skulle jag tro också på grund av saker som du har gjort, så är det ju att folk reagerar på sånt här. Och det här kanske är en jättekonstig parallell, men jag tänkte att det beror på liksom Me Too, där det finns såna här berättelser om alltså kvinnor. Ja. Man har varit van att vara tafsad på eller liksom utstå sexuella trakasserier och man har inte tyckt att det har varit något konstigt, så man har inte sagt ifrån. Men i takt med att det faktiskt tas upp, pratas om det och man medvetande gör som att det här är inte okej beteende, nej, så blir man också mer benägen att protestera, säga ifrån och så vidare.
Och där märker man ju också med MeToo att det lyfter det här stigmat att berätta.
Precis.
Liksom.
Och det här tror jag är lite grann samma. Alltså som, om man säger som norrlänning, så har man väl kanske tidigare bara gillat läget. Och man har funnit sig i att vara den där exotiska norrlänningen när man kommer söderut och liksom skämtar själv om, man blir självironisk snarare än som det börjar bli lite mer nu, att man faktiskt står upp för sitt ursprung på ett annat sätt. Det jag tror att om man för bara liksom, ja men säg när jag var ung, skämdes lite eller det på något sätt kunde vara liksom pinsamt att komma från Sundsvall om man var i Stockholm. Jag tror att det inte är lika jobbigt längre. Jag tror att fler liksom står upp för var de kommer ifrån och till och med känner stolthet öppet också.
Jag tror också det. Och det är också på något sätt som att det vore ju fantastiskt om man kunde komma i ett läge där man kan vinna fördelar på ett annat sätt. Att man tänker liksom, jag menar att traditionellt sett så har ju kvinnor då kunnat, jag menar, har ju varit tvungna att inordna sitt system där man vinner fördelar då genom att vara vacker och flörtig på något sätt. Men att vi kanske går mot en framtid där kvinnor kan vinna fördelar på andra sätt och som inte är på männens villkor. Och samma sak med Norrland, att vi kanske liksom också kan komma till ett läge där vi kan vinna fördelar, inte genom att vara exotiska och vara midnattssolens land och vara en vildmark dit, som Bengt Olsson skrev, dit man åker för att finna sig själv eller jaga älg, utan att det liksom så här, med tiden kanske vi kommer liksom till ett läge där, ja, men där man får, ja, komma till sin rätt på ett annat sätt liksom, att det kan vara bra.
En annan sak att bero på Norrland och hur det generaliseras, så var det också någon nyhet som spreds, jag tror det var både SVT och DN, om jag kan minnas fel. Men man hade kollat upp vad svenskarna har på sin bucketlist, vad de vill göra innan de dör.
Ja.
Och så stod det i flera rubriker så här, svensken vill till Norrland.
Oj,
aha. Ja. Och att det skulle liksom ingå då i svenskars bucketlist. I själva verket, om man läste artikeln, så vill de till Kiruna.
Jaha,
de vill se Kiruna innan de dör, eller de vill se midnattssolen, eller de vill, men i rubriken så klumpas det ihop till att de vill till Norrland. Samtidigt så är det ju intressant att det verkar vara så pass många som faktiskt när en dröm om att se Norrbotten, Lappland.
Absolut. Ja, visst.
Har det varit så förut? Är det någonting nytt?
Nej, men det tror jag nog. Det där har nog gått i vågor. Tänk ändå på liksom, ja, men allt det här som jag har ju pratat flera gånger om Framtidslandet av Sverker Kjellin, min gamla favoritbok. Sverker Kjellins avhandling från 80-talet. Men det som han beskriver där, liksom den här Norrlandsvurmen som fanns i slutet av 1800-talet och hur Norrland idealiserades, då var det ju, då skulle jag nog säga att det var ju en ganska ouppnålig dröm nästan, för det var ju så knepiga liksom kommunikationer och sådär. Men det var ju samma typ av dröm som människor kan ha nu, att de vill åka till Patagonien eller något sånt där, liksom att det är något extremt exotiskt och häftigt liksom. Så att det kommer väl att gå liksom.
Du har skrivit en bok som släpptes i samband med bokmässan, som heter Läget i landet. Den är utgiven på Teg Publishing, som också ger ut den här podden, ska vi säga. Och din förra bok, Norrland, det var ju som en samling artiklar och essäer och så om Norrland som var ihopsamlade. Den är ganska tjock också, sådär, många sidor. Det här, det är då helt nyskrivna texter, det är inte ens 100 sidor.
Nej.
Och det är som en pamflett.
Ja, den är faktiskt som en pamflett. Ja, jag drar mig lite för att kalla den för det, men det är nog egentligen det det är.
Det liksom. Är ju det. Ja. 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror. Och här då går du från bara Norrland till att prata om landsbygden som helhet.
Ja, och inte bara Sverige heller egentligen, utan jag pratar ju om det som en slags social-kulturell klyfta som har liksom visat sig i
andra delar av världen också. Du har en del paralleller till USA. Och då de här tankarna.
Gillar du den?
89. Ja, alltså jag gillar den. Sen, jag kanske har också så här lite svårt att läsa den. Det känns ju som att jag har hört det här.
Ja,
jag har hört dig tugga det här så mycket. Så här. Men det jag gillar med den är ju, för det första, den är ju väldigt lättillgänglig. på grund av formatet. Att det är, en del tankar är ett par sidor sådär, men, och en del är bara ett par meningar. Och vad man kan säga att den gör, det är ju att den sammanfattar de tankar som du ändå driver när du föreläser i Norrland, i diverse andra artiklar. Men här har du liksom sammanfattat dem på ett väldigt tydligt sätt. Här är ditt budskap. Den är ju också väldigt politisk. Du vill inte medge det.
Ja, men det är väl klart att den är det.
Petter Bergner igen då, ledarskribent på Östersundsposten, han skrev ju att du kommer ut som vänster.
Ja.
Och jag tänkte, kommer ut?
Kommer ut ur vänstergarderoben.
Ja, ja.
Ja. Det gör jag ju inte uttalat på något sätt. Men visst, det går ju att tolka det på det sättet. Jag förstår det. Det är inte mitt, det är liksom inte heller. Det är inte varken min avsikt eller min sak egentligen att lägga mig i hur man tolkar den politiskt.
Ska vi ge något litet smakprov? Här ska de få, jag läser högt nu då, tanke 19.
Okej.
Den allmänna övertygelsen var att det moderna livet var ett urbant liv. Det gick bara inte att föreställa sig en agrar modernitet. Kan du göra det? Hur ser en agrar modernitet ut?
Nej, jag tycker att det är ett problem. Jag tycker det där är väl en typisk mening i boken, liksom, eller en typisk tanke. Den är med där i början i någon slags historieskrivning där jag liksom går igenom regionalpolitikens utveckling och sådär. Och det har väl varit ett problem hela tiden. Att det är så här, när staden har tolkningsföreträde och liksom man ska, särskilt under de svenska rekordåren och folkhemsbygget och sådär, liksom, när man skulle försöka skapa liksom hygieniska, lättskötta miljöer där människor hade nära till samhällsservice och sådär, så kom ju landsbygden att betraktas som väldigt omodern, eller den agrara miljön betraktades som omodern, och det gör den ju fortfarande när man tänker liksom på vilka framtidsvisioner som finns för samhället, så handlar ju nästan alla om staden och den gröna staden, och det finns ett väldigt fokus på att lösa också liksom framtidsproblem, miljöproblem och försörjningsproblem och problem på arbetsmarknaden eller vad det nu är, genom olika typer av urbana lösningar. Man tänker sig liksom en grön stad med liksom där människor bor tätt och cyklar på elcyklar och åker kollektivt och ägnar sig åt stadsodling och sådana saker. Och det där är ju en ganska stark och kraftfull vision, skulle jag säga, som är väldigt urban. Och samtidigt så finns det ingen motsvarande vision för landsbygden, utan visionen för landsbygden ser ju nästan snarare tvärtom ut. Att man vill liksom ha en arkaiserad landsbygd liksom med röda stugor och böljande fält. Och som ska vara då som någon slags en slags motpol då till den här moderna visionen.
Och att den ska falla stadsborna i smaken. Av
och så ska stadsborna åka ut och liksom ägna sig åt rekreation då. Och på något sätt också ta semester från det moderna livet i den här i landsbygden. Då. Och då tänker jag liksom att moderna visioner om landsbygden, eller en slags modern ruralitet, eller det är ju också. Nej, jag kan inte riktigt se. Det finns ju.
Får jag citera dig?
Ja,
I ett helt annat stycke i boken. Det är tanke 71. Turism kan vara en sak som gör det möjligt att bo kvar. Men det finns en ambivalens hos mig där. Dels för att mängden arbetstillfällen sällan kan kompensera för de som försvunnit i de senaste decenniernas rationaliseringar och centraliseringar. Men också för att det finns ett inslag av resignation i turistsatsningar. Länge fanns det en stolthet över att man gjort resan från vildmark till bygd. Men nu måste vi i princip göra resan åt motsatt håll för att bli attraktiva för den moderna människan. Det finns ett nederlag i det, att inte få finnas för sin egen skull, att inte ingå i moderniteten.
Det är deppigt, men jag tror kanske att det är, ironiskt nog så är det närmaste en framtidsvision man kan komma för landsbygden. Det är på något sätt att vi gör oss till för storstan i ännu högre grad. Liksom. Om vi pratar om ren glesbygd, Liksom. Sen finns det ju en massa liksom, landsbygdsstäder och sådär som kan leva på helt andra premisser. Men ja,
för du pekar ju ut större städer i den här boken som landsbygd.
Ja.
Som Sundsvall, Eskilstuna, alltså så här, ja. Det här är landsbygd, säger du.
Ja, för att är det någonting som jag har liksom, alltså det är klart att på ett plan när man jobbar med någonting så här länge så blir man mer och mer nyanserad liksom. Men på ett annat plan så känner jag bara så att ja, men shit, det kanske bara handlar om att det finns urbanitet och sen så finns det icke-urbanitet. Och då ska jag säga att ja, men just det här liksom att ja, men vad finns det för urbana miljöer i Sverige? Det är kanske inte så himla många liksom, miljöer som är renodlat urbana. Det är Stockholm, Malmö, Göteborg och liksom centrala delar av Lund och Uppsala och kanske liksom några hundra kvadratmeter i Umeå och Karlstad och liksom sådär. Men i stora delar av Sverige så är det ganska svårt att gå omkring och inbilla sig att man är en del av den här liksom då globala, urbana klassen. Liksom. Mm. Det är lite svårt att göra det i Sundsvall. Då bedrar man sig. Liksom. Jag får inte den feelingen i alla fall.
I liksom, Sundsvall?
På gågatan i Stenstan liksom, så är det inte så här så att jag liksom känner mig så här, liksom, sammankopplad i samma liksom, neurologiska nätverk som Tokyo och New York. Liksom.
Du gör inte det?
Nej, jag gör inte det. Men man kan
gör
ju,
du det i Stockholm då?
Man kan inbilla sig det. I stundtals så kan man ju inbilla sig en sån sak. Kanske i Stockholm eller Malmö eller Göteborg. Så skulle man ju liksom i vissa lägen så kan man ju ändå känna att
det här är lite New York.
Här, nej, men att här i alla fall, här finns det i alla fall möjlighet att ägna sig åt den här rent urbana livsstilen. Och som är liksom samma i världens alla stora städer. Liksom.
Om vi säger så här, jag tror att det som den här boken, jag tror ingenting som står i den är främmande för våra lyssnare.
Nej.
Men de som gillar våran podd kommer ju att tycka om den här boken, är jag helt övertygad om.
Jag hoppas det.
Du tar ju upp, den är ju som sagt politisk utifrån att du går in på hur den här klyftan påverkar hur människor väljer och sådär. Och jag tänkte att jag inte ska snöa in på det nu. Det lär vi få återkomma till eftersom vi har ett valår och sådär. Men det finns ändå ett stycke som jag måste få läsa. Det är tanke 74.
Jaha.
Centerpartiet är själva lackmuspappret. Eller partiet som förkroppsligar hela landsbygdsfrågans problematik.
Mm.
Vad menar du med det?
Jo, men det är ju för att alltså för mig så är ju det som har hänt med den svenska landsbygden, alltså anledningen till att den svenska landsbygden i någon mån då liksom är drabbad eller lider eller har problem, handlar enligt mitt sätt att se det, så handlar det otroligt mycket om alltså marknadiseringen av Sveriges, liksom det svenska samhället. Och också marknadiseringen av liksom infrastruktur, samhällsservice, bilprovning, medicinförsörjning.
Ja, men det är inte Centerpartiet som har gjort det.
Nej, det är inte de som har gjort det. Ja, de har ju varit med och gjort det. Men det är ju också liksom, jag menar, alliansregeringen och sossarna. Och liksom, det har ju varit liksom den allmänna politiska diskursen egentligen sedan 80-talet. Att vi ska överlåta mer och mer åt marknadskrafterna att sköta saker. Men det har ju också fått till konsekvens att servicen på landsbygden har blivit sämre. Och det har också varit lätt att motivera det genom att säga att ja, men det är inte så konstigt för det bor så få där. Och det är ju ett argument som är väldigt starkt kopplat till marknadsekonomin. Det vill säga att en plats har inte bättre service eller bättre utbud än den förtjänar. Så att säga.
Utifrån, det har vi pratat om.
Ja, och utifrån antalet medborgare och deras köpkraft. Liksom. Och då har vi gått ifrån en annan syn, det vill säga att medborgaren har rätt till de här sakerna och då ska samhället på något sätt se till att det finns där. Förlossningsvård eller skolor eller bra vägar eller telekommunikationer eller bredband eller vad det nu månde vara för någonting, till att betrakta det mera som någon typ av marknadstjänster. Och det som gör det komplicerat för Centerpartiet är ju att de har ett genuint och brinnande engagemang för landsbygden. Det har de verkligen. Det ska man absolut inte ta ifrån dem. De flesta centerpartister känner verkligen för landsbygden och vill att landsbygden ska leva. Men det är också riksdagens allra mest marknadsliberala parti. Vilket gör att hela den här konflikten som finns i liksom stad- och landfrågan och i den regionala obalansen, den förkroppsligas i varje centerpartist som ska försöka hantera då den här liksom, ja men, väldigt marknadsliberala övertygelsen med faktiskt en genuin vilja att människor ska kunna bo på landsbygden och ha det bra där. Och det går inte ihop. Och det är det boken liksom försöker fånga.
Mm. Bra förklarat.
Tack. Men det måste ju ha funnits saker som du inte höll med om. Du är ju ändå liberal.
Det finns jättemånga saker, men alltså de sakerna tror jag att vi har pratat om. Ja. Alltså jag tror att vi har stått här och tjafsat om dem,
jo,
så det räcker.
Jo,
det tror jag. Nej, men det är det jag säger också. Den är ju politisk. Du uttrycker ju ganska tydligt vad du tänker. Sen har du också någon passage här att du inte gillar att komma med lösningar. Att du ser det ändå som den här utomstående, alltså du problematiserar och du beskriver problemen.
Men, det har vi också,
men ja. Så här, jag är ambivalent inför att presentera lösningar överlag. Mm. Jag ser det inte som min roll egentligen.
Nej.
Men sen så kommer du ju ändå lite försiktigt med olika...
Ja. Jag kan ju säga
att... Det känns ju som att du har skrivit den här boken, liksom att du vill sätta den i händerna på varenda politiker i det här landet.
Ja, men det är ju valår, alltså det är ju därför jag har gjort den. Jag tycker att det är viktigt. Liksom. Och jag kan på allvar säga också att jag skulle väldigt gärna se... Liksom, jag skulle gärna vilja ta del av Kristdemokraternas eller Moderaternas regionalpolitik.
Men vad som är påtagligt... Apropå Kristdemokraterna, vi gick ju igenom, kommer du ihåg när vi gick igenom vad de olika partierna har för politik för landsbygden eller Norrland? Alltså, det finns ju inte, och det skär ju genom alla, alltså från Vänsterpartiet till
Centerpartiet har mycket, Sverigedemokraterna, eller vad heter det, Socialdemokraterna har en del, och Vänsterpartiet försöker väl också. Liksom. Men
det är väldigt säga, med vänsterhanden, och det är ingenting man vinner väljare på.
Nej,
ja, det har vi ju konstaterat.
Nej, och Liberalerna, KD och Moderaterna har ju faktiskt ingenting överhuvudtaget. Liksom. Det är bara en icke-fråga för dem. Det som har varit intressant alltså sen jag gav ut den här boken, det är att intresset från Sydsverige var så pass intressant. Liksom, att jag har fått åka runt och göra en massa intervjuer med liksom P4-stationer och tidningar i... Ja, men jag åkte ner till bokmässan och sen var jag ute en hel vecka efter bokmässan och kuskade runt liksom och var i Vällinge och i Kristianstad och Nässjö och Gnosjö och Jönköping och blev intervjuad i liksom P4, Göteborg och Halland och allt vad det nu var. Liksom, jag minns knappt.
Och hur blir du mottagen där då?
Ja, men de tycker att det är jätteintressant. Det är som att de har vaknat och liksom vill diskutera de här frågorna. Och det tycker jag är spännande. Men det gav mig också tillfälle att åka runt i Sydsverige, vilket jag inte gör. Liksom. Så jag var ute med bil där i en hel vecka och åkte 300 mil och flängde runt. Och,
hur är det egentligen i Sydsverige?
Alltså, jag känner mig inte hemma i Sydsverige. Det är inte liksom... För mig är nej, det är inte mitt... Jag tycker
att Sverige tar slut söder om Stockholm?
Ja, faktiskt.
Och vad är det som är annorlunda? Vad är det som skiljer sig?
Att det är mycket mer folk också. Liksom, sådär, att det är så himla mycket trafik på vägarna till exempel. Jag menar, det är man ju så extremt bortskämd med om man åker norrut. Att det verkligen är så... Det är så lugnt och glest och tyst och liksom härligt. Det är ju en exklusivitet i det som är helt fantastisk, tycker jag. Liksom... Och de trängs så himla mycket där nere. Liksom. Och sen tycker jag inte att det är lika vackert heller. Liksom. Och nu jag hoppas att det inte är någon människa i Nässjö som lyssnar på den här podden. Men jag var i Nässjö också och pratade där. Och det var jättetrevligt. Och det var folk kom och lyssna och alleder till dem. Och så där. Men jag bodde liksom en natt på ett hotell i Nässjö där och gick. Och det ösregnade och jag gick och skulle äta någonting i Nässjö. Och jag bara liksom... Jag har väldigt svårt att se liksom vad Nässjö liksom är för någonting och vad som berättigar Nässjös existens.
Nej, men
liksom.
Är du inte lite orättvis nu? För jag menar, om du hade kommit till Kramfors och bodde på hotell och det ösregnade och du skulle hitta någonstans att äta.
Jag vet, det hade varit super...
Skulle du tycka att det fanns ett existensberättigande för Kramfors då? Och vad skulle det vara?
Alltså grejen är ju att jag tycker ju på något sätt att de här norrländska småstäderna och samhällena, de har ju i alla fall då som förmildrande omständighet så har de ju liksom någon slags... något kärvt och exotiskt över sig på något sätt. Eller, det är klart att det handlar ju om perception såklart. Liksom. Det handlar ju om hur jag upplever saker. Men när jag var i Nässjö så tänkte jag just på det här, liksom, alla de här argumenten som man får som landsbygdsdebattör. Liksom, att, ja, men, det är väl klart att folk vill flytta från småstäder. Det är ju döden. Att, och just i Nässjö så kände jag bara så här... Ja, det är liksom obegripligt.
Nu har jag lite dålig koll, för Nässjö ligger väl i Småland.
Mm.
Och Småland är ju ganska stort.
Ja,
men det är ju, ändå, ändå skillnaden mellan Nässjö och Kramfors kanske, att man har ändå närmare till en större stad.
Ja,
precis. Har, är jag ute och cyklar
Nej, det är nära till Jönköping från Nässjö.
Och det är ju en fin och trevlig stad.
Ja, absolut.
Som ligger vackert.
Ja, den ligger vackert. Ja. Och den är begriplig tycker jag. Men Nässjö tycker jag var en relativt obegriplig plats. Och vilket också har, jag menar så här, har att göra med att jag liksom i grund och botten kanske inte riktigt förstår charmen med södra Sverige. Liksom att det... Jag vet inte, du gör en besvärad min. Men vad tycker du? Det här är ju Norrlandspodden.
Nej, jag vet inte. För du, ja, men det är klart att vi får säga det. Men det jag tycker är intressant är när du står och säger att det ändå finns någon liksom exotisk kärvhet i de norrländska. Nu spär ju du på
jag
de
vet.
Här fördomarna som finns. Därför att det jag är ju också väldigt sällan i Sverige söder om Stockholm, kan jag erkänna.
Och när man är det så är det ju Malmö eller Göteborg. Liksom,
ja, Göteborg, till, sådär. Och ja, någon tur till Skåne. Men för mig är ju det exotiskt. Alltså jag tycker ju att Skåne är det mest exotiska som finns. Jag känner mig som om jag är utomlands när jag är där. Och ja, jag tycker ju att det här... alltså man hinner knappt ut ur en stad förrän det är skyltat in till nästa. Och man fattar inte att man har bytt stad. Sådär, för att det är så nära mellan allting och alla de här vidderna och åkrarna och rapsfälten, jag vet inte, det är ju så här, för mig är det jätteexotiskt, eller det här öppna havet ut Ystad liksom.
Ja. Jag tycker inte att det ser ut som, nu låter jag så här som när Björn Söder pratar om Zlatan, men för mig så är inte det liksom Sverige. Ja, men du förstår säkert,
inte jättelänge, alltså Skåne är ju ganska nytt i Sverige.
Men, ja, det är hela den grejen, men man bär ju liksom, jag tror att det är det här, att när jag pratar om den här exotiska kärvheten, det handlar ju mycket mer om hemkänsla på något sätt, och att man förstår platser. Att det liksom, ja, men det är ju så här, alltså man har ju olika känslor för plats. Det känner man ju också när man reser till andra länder. Så är liksom vissa platser så känner man sig ju hemma på, och andra inte. Och ibland vet man inte riktigt varför heller. Det motsvarar ju kanske liksom någon slags inre bild eller någon inre känsla som man letar efter och som man så där, som får någon slags genklang liksom i den miljö man är i.
Men jag förstår vad du menar, men om man ser det så, då är ju sådana fall för mig, kan ju till och med så här, Stockholm kännas som att det inte är mitt Sverige. Alltså nu i vuxen ålder har jag en relation till Stockholm och har varit där jättemycket och jobbat och känner mig hemma på ett sätt i Stockholm. Men när jag pratar med vänner som växte upp i Stockholm, alltså som pratar om en ungdomstid i Stockholm, eller att alltså där tappar de mig, därför att det blir så overkligt och så långt från min uppväxt i det kärva Norrland då, så att det blir, ja, men det där är inte mina referenser, det där är någonting helt annat för mig.
Ja,
blir det,
men ja, jag vet inte, men det finns väl alltså, vad man kan konstatera är att det finns väl känslomässiga skäl till att man vurmar för Norrland då liksom.
Men det gör ju det.
Ja, men någon slags primitiva känslomässiga skäl som kanske liksom är
fast de har inte du visat så mycket av förut. Nej. Är det för att du reser i Sydsverige som du nu känner det här?
Ja, men jag kände verkligen. Jag kände så här sista dagen på den där resan. Det var ganska slitigt för jag var ute i 10 dagar. Liksom, och först var det bokmässan och sen så liksom hade jag den där arbetsveckan på det. Liksom, och du vet hur trött man är efter bokmässan. Liksom, då vill man egentligen bara åka hem och sova. Liksom. Men sista dagen där när jag åkte mellan... Jag skulle åka mellan Jönköping och Gnosjö eller något sånt där och körde E4 och sen skulle jag svänga av och bara kände så här och visste att jag skulle få åka därifrån, då släppte jag liksom på det där och bara kände så här, fy fan kände jag, usch vad hemskt det är här. Och Gnosjö, vilken otroligt underlig plats, alltså jag kan verkligen rekommendera alla att åka dit. Gnosjö är ju en sån modellbyggd liksom för företagsamhet. Men herregud hur det ser ut. Alltså istället för när man åker runt i resten av Sverige så är det liksom så här ett hus och en laggård. Men i Gnosjö så är det ett hus och en gigantisk industrihall. Liksom. Det har liksom, alla har startat varsitt industriföretag och byggt en jättestor industrihall.
Alla har en möbelverkstad.
Alla har ett, eller vad det nu är, eller så. Och ingen som helst liksom stadsplanering eller så, utan själva Gnosjö som ort är också jättemärklig liksom med där hela liksom miljön är liksom punkterad, så att säga, bara tryfferad med alla de här jättestora industrihallarna överallt liksom. Och,
men nu att bero på det här att liksom landsbygden ska finnas för andras skull och för att stadsborna ska komma dit och titta. Det är du, din så här aversion mot det här Gnosjölandskapet, den visar att du är ju också en sån som väntar att när du kommer ut på landet och ska det vara lite fint, det ska vara en laggård.
Nej, men det var nu fultolkade mig faktiskt lite, måste jag säga.
Ja, men jag ifrågasätter lite.
Det är väl bra för dem, men jag blev förvånad över hur otroligt synlig den här så kallade Gnosjöandan var liksom i landskapet. Det hade jag liksom ändå inte förväntat mig. Det tänker man sig ju inte. Och så tänker man sig ju liksom när det pratas om Gnosjö. Man ser framför sig någonting relativt mysigt. Liksom. Men det här är ju som Västberga industriallé. Liksom, med lite bostadshus emellan på något sätt. Det, ja. Ja, nu har vi inte poddat på ett tag, men möjligheten att stötta oss finns fortfarande kvar, och då har vi ju valt den här lösningen som heter Patreon, och om man går in på patreon.com/norrlandspodden så kan man bli donator till våran show, och då kan man välja valfritt belopp, och det beloppet dras bara när vi lägger ut en podd, så att om vi är overksamma eller upptagna med annat så kostar ingenting, utan det kostar faktiskt bara någonting när vi gör någonting. Så det är ju smidigt. Och ja, vi hoppas helt enkelt att ni tycker om det vi gör och vill stötta oss.
Då blir vi glada. Jag ska återkomma till Läget i landet.
Ja.
Den här fina boken av Po Tidholm. Tanke nummer 15. Som ju är då ett lite längre kapitel som jag inte ska läsa helt och hållet. Men det var nu svenska kommuner började marknadsföra sig själva. Alla skulle ha en kommunslogan och jobba med sin attraktivitet. Det handlade om att positionera sig gentemot sina grannkommuner, om att åka till Stockholm central och stå där med en roll-up och bjuda på karameller och berätta hur otroligt bra man är just i den här kommunen. Gärna i kombination med en koordinerad kampanj i print.
Mm.
Jag hoppar lite. Forskare som tittat på kommunal platsmarknadsföring har inte kunnat se att människors flyttbeslut låter sig påverkas av reklam. Det här har vi ju pratat om en del. Och bland annat pratat om att vill man att människor ska flytta till en kommun i Norrlands inland eller så kanske det är bättre att se till att den kommunala servicen fungerar. Och att det genererar att människor som bor där kanske pratar gott om sin ort och sådär. Mm. Men det här med platsmarknadsföring är ju intressant. Mm. Och vi har ju ett aktuellt exempel faktiskt som är väldigt extremt kanske.
Ja, jag tänker också att det är ett exempel på den desperation eller det utsatta läge som också liksom har, ja, men drivit fram behovet av platsmarknadsföring. Att det liksom är det här att varje kommun och varje region i Sverige egentligen liksom är skyldiga att leverera sin egen tillväxt. Man får som ingen hjälp med det. Liksom. Och då kan man vidta mer eller mindre
bizarra åtgärder.
Ja, bizarra och desperata åtgärder för att uppnå den här tillväxten eller för att sätta sig själv på kartan. Och nu var det ju då förra veckan ett reportage i Uppdrag granskning om senaste turerna kring Barents Center i Haparanda. Det tycker jag var ganska hisnande faktiskt.
Och det är ju ett väldigt bra exempel på vad den här desperata behovet av att sätta sig själv på kartan och marknadsföra sig.
Och växa också. Att det finns det här kravet på att jag menar,
jo, men det är ju det. För att växa så måste man marknadsföra sig. För att det här Barents Center då, som har varit ett pågående projekt i många år i Haparanda som skjuts upp hela tiden och resultatet är just nu en stor vattenfylld grop på gränsen mellan Sverige och Finland.
Och mellan Haparanda och Tornio.
Ja. Det var ju väldigt mycket i det var ju på något sätt också en turistsatsning. Att folk ska vilja komma hit och shoppa och bo på hotell och titta på bio på världens största bioduk. Alltså sådana saker som...
Det skulle ju också bli multisportarena.
Och gymnasieskola, precis. Men de här... Och det hade väl varit en sak om man hade gjort det för kommuninvånarna, så att säga. Även om det inte ens verkar ha funnits något behov av det. Men att det blev så här extremt stort och fläskigt. Och när man hör då i den här... Alltså det, för er som inte har sett det, så handlar det ju alltså om en utomstående entreprenör som kommer och liksom köper den här tomten och erbjuder kommunen...
Saker som är för bra för att vara sanna i princip.
Precis.
Jag kan rekapitulera lite Haparanda-historia, för att vi var ju uppe och filmade i Haparanda också när vi gjorde dokumentärserien Resten av Sverige förra året. Och Haparanda är ju en gammal kriskommun så där, som det inte har gått så väldigt bra för. Men sen så hade de ju då ett kommunalråd som fick idén att man skulle kunna kanske få dit IKEA. Och lyckades med det. Och det var ju en sån här otrolig framgångshistoria.
Och sen blev han landsbygdsminister.
Den här kommunalrådet Sven-Erik Bucht. Men han blev ju också typ så här årets svensk och liksom... Det lyfte ju honom från den här lokala arenan till en nationell arena. Liksom. Och tanken där var ju då förstås att IKEA skulle liksom vända hela utvecklingen i Haparanda. Det blev inte så. De har fortfarande ganska hög arbetslöshet, även om det finns de... Ja, på kommunhuset så hävdar man ju att det beror på att många jobbar i Tornio. Och då registreras de som arbetslösa i den svenska statistiken. Jag vet inte riktigt hur det är med det.
Det vet inte jag heller. Däremot så bara just det här med arbetslösheten. Att i det här Uppdrag granskning då så sa de ju att alltså, IKEA öppnades 2006.
Ja.
Och under 2006 och 2007 så hade Haparanda ganska stark ekonomisk tillväxt.
Yes.
Sen vände det. Och redan 2009 hade man Sveriges högsta arbetslöshet.
Ja, precis.
Och där finns ju också den här förklaringen att det kanske beror på att det är fler som har stannat kvar i Haparanda än det annars skulle ha varit.
Ja, just det, de har fler.
För att de har haft det här hoppet om att nu vänder det, nu kommer det att finnas jobb. Och därför så har också arbetslösheten.
Men hur den är med arbetslöshetssiffrorna så kan man i alla fall konstatera att Haparanda har inte vuxit vare sig ekonomiskt eller befolkningsmässigt. Det har inte lett till ett lyft. Man trodde när man öppnade IKEA-varuhuset att det skulle liksom leda till inflyttning till kommunen. Och det har det inte gjort. Sen har också centrumhandeln totalt dött i och med att man har byggt det här volymhandelsområdet då i anslutning till IKEA. Ikea gör ju så att när de går in på en ny plats så köper de upp ganska mycket mark. Och sen så bygger ju de själva upp volymhandelsområden där de hyr ut lokaler dyrt. Då, därför att det, kan de, det är ett sätt för dem att tjäna pengar också på att andra företag vill vara nära Ikea. Men Ikea tror så lite på den där miljön så de har faktiskt sålt det där volymhandelsområdet. Vilket de väldigt, väldigt sällan gör. De har avyttrat det. Och det går inte bra för de här gallerierna redan som det nu är. Och då så skulle man då ändå starta en till jättestor galleria, och så märk väl, på den finska sidan, alltså 100 meter ifrån det här IKEA-komplexet, så ligger Rajala, som är ett finskt köpcentrum
som har svårt att hyra ut sina butikslokaler.
Och mellan de här så skulle man då bygga det här Barents Center där man skulle få in 70 nya butiker, alltihop är så fruktansvärt osannolikt och dumt så att det liksom finns inte. Och det är så desperat och det är så sorgligt. Och det är så sorgligt att se hur liksom de här partierna i fullmäktige i Haparanda sätter demokratin ur spel. Hur de fuskar med papper. Hur det här liksom då liksom, och också liksom närmast stimulerar fram korruption och liksom omoraliska, oetiska beteenden från folk, där kommunchefen visar sig då i det här inslaget i princip extraknäckte som konsult åt byggbolaget samtidigt som han var kommunchef, för att sen säga upp sig och gå över till dem.
Och att den här, alltså hela upphandlingen var, alltså man skissade helt enkelt på ett projekt som skulle passa.
Nu skäller min hund på bara så man vet.
Och samtidigt, det var också så här att när kommunstyrelsen skulle fatta beslut om man skulle gå in i det här projektet, så enligt Uppdrag granskning då, så fick man handlingarna på lördag kväll och beslut skulle klubbas på måndag. Ja. Så att ingen har hunnit kolla igenom. Och hela det här, alltså de visar ju också olika sekvenser från fullmäktige genom åren då, när de har tagit upp det här. Och det är verkligen det här att de står upp och de pratar om det här projektet som att det här är det bästa för Haparanda, och nu äntligen, och det är
nu
så positivt,
vi
och vi får vara med, vi får vara med.
Nu formar vi framtiden. Nu formar vi framtiden.
Ja, det är riktigt, riktigt
och det är
sorgligt.
Så, det är så verklighetsfrånvänt, och det är verkligen sådär, och samtidigt så kan jag liksom, titta på det så här, med stackars jävla kommuner. För att vad är alternativet? Det är ju också det liksom. Och det är väl det de säger också så där. Liksom, att jaha, om vi inte gjorde det här, vad skulle vi göra istället då? Och jag menar, svaret på det är ju det som liksom, jag menar, kommunforskaren Josefina Syssner säger. Krymp smart. Alltså banta. Anpassa er efter verkligheten. Gör vettiga analyser. Det intressanta nu är att alltså Sven-Erik Bucht avlöstes ju då av en kvinna, en socialdemokratisk kommunalråd som var pådrivande i den här historien.
Gunnel Simo.
Ja, precis. Och som sen i sin tur ersattes av nuvarande kommunalrådet Peter Vara, som också var intervjuad. Peter Vara kom från ett jobb som dekanus på Uppsala universitet. Och när han ställde upp som kommunalråd så sa han att han skulle bli bryggan mellan akademin och politiken. Och att hans styre skulle vara liksom bygga på vetenskap och forskning och evidens. Och nu sitter han med det här i knät. Min gissning är att han hatar hela det här projektet. Det som är sorgligt är att han inte kan av olika skäl säga att han hatar det här projektet. Vilket ju då understryker det här som jag också skriver i boken. Att ett kommunalråd idag är liksom, ja, till 50% en administratör och offentlig välfärd. Och till 50% PR-konsult för sin kommun. Där man då är på något bizarrt sätt satt att försvara liksom kommunen i alla lägen. Och satt att försvara den här typen av liksom platsmarknadsföringskvaliteter.
Men sen
och det blir
inte
så
bara,
himla märkligt.
Sen inte bara det. Han sitter ju också, alltså det ska vi säga, det är inte bara han, utan det är ju även alltså andra politiker och framförallt olika chefer i förvaltningen i kommunen som har bytts ut sen man skrev det här avtalet då med en snubbe som heter Mikael Falander. Jag hittar för övrigt inga släktband till honom, vill jag säga.
Men just det, du har ju Falander i släkten.
Ja, jag har det.
Vad skönt för dig.
Ja, det var väldigt skönt. Man har ju fortfarande ett avtal.
Mm.
Ja. Som man inte kommer ur förrän, nej, så att säga, när det nu är 2020. Uh-huh. Om det då inte har hänt någonting, uh-huh, vilket det ju inte verkar ha gjort då, uh-huh, så då faller, då kan man bryta avtalet.
Sen är det också,
men, uh-huh, och det i sig har ju inneburit då att Haparanda har tvingats vänta. Alltså eftersom man
någonting
har lagt allt krut på det här, och man har, alltså om vi säger att vi skulle behöva, vi behöver fler platser på gymnasieskolan, mm, för nu har vi en jättestor årskull, eller vi har,
ja, eller
emot
vi behöver
massa nyanlända.
En arena för hockeylaget.
Då kan man inte göra någonting för att man har det här avtalet, och vi måste vänta tills vi ser hur det blir med det här. Så att hela Haparanda har ju på något sätt stått stilla i 5-6 år och kommer att göra det i ytterligare
fram till 2020.
Ja, mm, några år.
Ja, såvida inte det nuvarande bolaget. Och det här ligger också i putten, att den här gropen då, eller den här marken, den är så skyhögt belånad nu. Den är belånad långt över marknadsvärde. Och det kan bara lösas med en konkurs. Alltså så här, det finns ingen annan entreprenör som kan kliva in och ta över projektet så som det ser ut nu. Därför då skulle de också få ta över lånen på den här marken som det här handlar om. Så att för att det ska nollas så måste nuvarande bolag först konkursa, så att man sitter fast på det sättet också. Och det som är hisnande här, och jag tänker på liksom en skandal i betydligt mycket mindre skala som utspelade sig i min grannkommun Bollnäs, där man sålde torget, ja, till ett danskt exploateringsföretag till underpris, och där man inte heller, alltså så här, man skrev på kontrakt som löpte under lång tid, och man skrev inte in någon återköpsklausul, och det har ju inte Haparanda gjort heller. De har ingen återköpsklausul här, utan de är ju bara helt hänvisade till detta. Och sen så har ju Haparanda då förbundit sig. Det som händer är ju att om det här byggs, om en entreprenör kommer in och bygger en gymnasieskola och en multisporthall, så är kommunen förbunden sen att hyra den i 20-25 år eller vad det nu är, till ett pris av 17 miljoner kronor om året. Och det var ju att kommunen överhuvudtaget skrev ett sånt avtal, det var ju för att de ville få det här köpcentrumet och hotellet till stånd. Alltså behovet av multisportarena för ett väldigt marginellt hockeylag var ju inte särskilt stort. Alltså kommunen har säkert andra behov som är större. Och någon ny gymnasieskola fanns det inte heller något skriande behov av, tolkare som. Utan man skrev ju det här avtalet med den här entreprenören för att han skulle bygga liksom hotellet och shoppingcentret. Alltså det...
Precis, man ville ha den här investeringen, ja, från... Man ville ha den här utomstående investeringen i hotellet och affären.
Det är så deppigt. Det är så deppigt. Och varför kan inte så här... Jag har ju pratat med...
Men nu tänker jag, nu måste de ju ändå någonstans gå och hoppas att ingenting av det här ska bli av.
Ja, nu kanske de gör det.
Därför att resultatet skulle ändå bli den här jättedyra hyran,
ja,
och precis som i IKEA, förmodligen ingen som helst tillväxt.
Nej.
Eller jag vet inte, varför skulle folk plötsligt vilja åka och bo på hotell i Haparanda?
Jag vet inte. Det var ju också... nu ska jag berätta en sak.
Ja.
En annan sak som hände mig som var så himla fin. Det var ju när vi var filmade i Haparanda, så var vi ju filmade på Cape East, som var ett stort, ganska lyxigt spa-hotell som byggdes upp i utkanten av Haparanda av den här fastighetsmagneten, magnaten, vad heter han, Roger Akelius tror han heter. Han byggde upp det där i alla fall. Och hans idé var ju att han skulle liksom då hyra ut hotellrum och ha ryssar som spagäster primärt, för att det skulle komma en massa ryska konsumenter. Det här är ju liksom Nordkalotten. Och liksom handla på IKEA och bo på det där hotellet och bada i världens största bastu. Och sådär. Men sen så blev det ju lite knas med Ryssland och man stängde gränsen. Det blev inte särskilt mycket av med det där. Så det där hotellet konkursade sen, och sen så hyrde Bert Karlsson det och gjorde det till flyktingförläggning. Och när vi var där och filmade då 2016, då bodde det ju 500 personer där, och många från Syrien. Och då intervjuade vi ett par där, ett ungt par som var i 20-årsåldern, som hade då bott där i 10 månader i ett hotellrum med utsikt över Torneälven och suttit och tittat på norrskenet. Minns du dem?
Mm,
ja, jättefint par. De kom från Damaskus och hon hade gått på konstskola och han tror jag pluggade till arkitekt. Och nu härom veckan när jag satt och gjorde en intervju om läget i landet med en journalist på ett hipsterfik i Stockholm, som heter Koffis. som är så här kombinerad frilanslokal och café. Så sitter jag där och gör den där intervjun. Och i andra änden av lokalen så sitter en person som jag känner igen men inte kan placera. Och jag funderar på så här, var har jag sett henne förut? Var har jag sett henne förut? Och det är inte först den här journalisten som intervjuar mig börjar ställa frågor om invandring som poletten trevligt säger, men det är ju Viola, hon från Haparanda, det är ju hon. Så då går jag fram till henne och hälsar, och det visar sig att hon har fått uppehållstillstånd och hon har nu fått jobb, och hon sitter där med en snubbe och ritar en storyboard till en filminspelning. Och det var bara så, jag menar, så otroligt glad för hennes skull att hon hade liksom fått uppehållstillstånd och att hon hade fått ett bra liv och att hon hade jobb och hon verkade så glad och hennes kille pluggade och liksom så här, men samtidigt så jäkla sorgligt såklart, för det roliga var att hon och hennes kille var faktiskt väldigt fast, de var väldigt fästa vid Haparanda, alltså de tyckte verkligen, de hade blivit otroligt väl mottagna, de tyckte om klimatet, de tyckte om norrskenet och Tornälven, och de hade absolut inte haft någonting emot att bo där om det hade funnits möjligheter att jobba med de saker som de ville jobba med och plugga liksom, och göra färdigt sina utbildningar och så. Vilket ju då inte gör. Så att det är så himla typiskt liksom, att hon sitter då på det här fiket i Stockholm och allt det här. Jag vet inte, bara jag tänker på liksom, med Haparanda. Och...
Fast det är hela... Det beskriver grejen. Ju hela... Varför bor jag i Sundsvall, som är en ganska trist stad ändå, och inte i Lappland där jag ändå känner mig hemma.
Ja, och vad det understryker är ju liksom att det finns inte olika lösningar för olika grupper, utan nu för tiden så har de flesta ungefär samma krav.
Ja, inte minst kanske om man kommer från Damaskus. Alltså jag menar det,
de var ju syrisk medelklass liksom, ja. Så liksom, i likhet med en väldig massa andra människor som kom under den här vågen. Jag menar, de kommer bli enorma resurser för det svenska samhället, och säkert väldigt lönsamma och jättebra. Det är bara synd att de inte blir i Haparanda, att den möjligheten inte finns liksom. Jag ska tipsa er om en grej. Det känns som att det här är någon slags ego-show här, men på fredag i Umeå, på Bildmuseet vid älven, så är det premiär och uppspelning av en, vad ska man säga, en slags ljudberättelse som jag har gjort och som handlar om råvarusamhällen egentligen, bolagsstäder och råvarusamhällen och liksom just de här liksom förhoppningarna som vi knyter till olika typer av industrisatsningar och så här. Och det är en grej som jag började jobba med 2015 men sen pausade när jag skulle göra tv-serien. Och jag reste runt en massa i USA tillsammans med en fotograf och var i Montana och Wyoming och North Dakota och Montana och gamla gruvdistrikt och sen även i norra Sverige och sådär. Så det är en slags resa genom USA och Sverige och mängder med intervjuer och ljudcollage. Och det har blivit en ganska mäktig grej för att jag har också jobbat med så fantastiskt duktiga människor. Dels är det jättefina bilder till som kommer visas där på Bildmuseet samtidigt. Och sen så är det originalmusik som är skriven av Christian Mattsson, Tallest Man on Earth. Och sen så är det ljuddesign och slutmix av Nils Svennem Lundberg som också är hiphop-producent under namnet Nisch. Och producerar Erik Lundin och Silvana Imam och så. Och han har liksom skitat ner hela produktionen på ett så himla snyggt sätt. Jag ska spela en liten bit.
I mean we're playing roulette with the Saudis here. You know, we're little bitty North Dakota playing in a global oil market. We have no control whatsoever.
Jag trodde aldrig när vi köpte den här anläggningen att vi skulle driva en verksamhet som var så beroende av malmpriset som vi faktiskt har gjort med facit i hand.
det är liksom så här, förra ekonomiska krisen, då jobbade jag som borrare i gruvan och sen så stannade stålverken upp. De hade för mycket stål. Och de köpte inte, liksom kunde inte sälja vidare stål. Så fick jag sluta mitt jobb. Och jag och många andra liksom. Så att det är liksom en sån här liten stad bara som är så beroende av såna här stora sammanhang. Och det är som en sån där fjärilsvingslag och det är en jävligt speciell situation sån där. Att jag menar att det är så bräckligt på något vis. Och, men det gör ju folk väldigt beroende också samtidigt av den här näringsgrenen. Att det ska fungera, att gruvan ska rulla på. Liksom. Det bygger ju på det. Att det ska fungera på det sättet för att man ska kunna ställa mat på bordet och kanske skicka ungarna på universitetet så småningom eller vad det nu blir för någonting. Liksom.
Så att på fredag i alla fall i Umeå Bildmuseet klockan 18. Jättekul om just du vill komma.